Hej och välkomna till Järnvägshistorier, en podd från Järnvägsmuseet i Gävle. Vi som leder podden är Henrik Reuterdahl och Inger Olausson. I podden tar vi upp olika aspekter av svensk järnvägshistoria och lyfter fram sånt som inte alltid får så stort utrymme. Till vår hjälp har vi arkiv, föremål och kunniga gäster.
Det fjärde avsnittet av podden handlar om Anna Lindgrens avhandling Staten som trädgårdsmästare, järnvägens planteringar från naturförsköningskonst till testamente. Anna doktorerade kulturvård vid Göteborgs universitet 2022 och var då även forskningssamordnare vid Järnvägsmuseet. Det är Charlotte Hagström, lektor i etnologi och arkivvetenskap vid Lunds universitet, som leder samtalet.
Hej Anna.
Hej Lotta.
Innan vi börjar prata om din avhandling så måste jag fråga dig, har du själv någon bakgrund inom det här med trädgårdsbranschen eller parkförvaltning eller något i den stilen?
Jag har ju faktiskt inte det, och ändå har jag ägnat väldigt mycket tid åt just trädgårdar och parkanläggningar de senaste åren. Men jag har en bakgrund som byggnadsantikvarie och arkeolog, så att jag har liksom jobbat med stora sammanhang och intresserat mig för helheten i landskapet sedan tidigare. Så det har nog spelat in att jag föll för det här ämnet.
Mm. Och du har ju då skrivit en avhandling om järnvägens planteringar. Varför blev det just järnvägens planteringar?
Ja, det här med järnvägshistoria är ju väldigt spännande. Det finns så mycket. Men det finns faktiskt ganska lite forskat sedan tidigare om planteringar längs järnvägen. Och det här har ju då lockat mig. Det här har liksom varit förbisett i den tidigare historieskrivningen. Och det där är ju någonting intressant att fundera över. Vad från det förflutna blir till historia? Vad är det vi gör till historia genom att skriva historia? Så jag har intresserat mig lite extra för det här som är förbisett och det som inte är känt sedan tidigare.
Och järnvägens planteringar, vad är det?
Ja, det är någonting väldigt omfattande. Mycket större än vad många kanske har en uppfattning om. Planteringarna bestod dels av prydnadsplanteringar, dels av skyddsplanteringar och dels av planteringar för husbehov till de anställda vid järnvägen. Så sammantaget var det här en företeelse som tog stor plats längs järnvägen, som var en del i att omskapa hela landskap.
Vad är det för material du har använt? Har du varit ute i de här planteringarna eller hur har du gått tillväga?
Jag har varit ute som ett litet sidoprojekt. Det var faktiskt inte med från början i själva avhandlingsarbetet. Men vi hade möjlighet att söka lite extra pengar och jag fick följa med som praktikant tillsammans med kunniga personer inom trädgårdsinventeringar. Så att jag har fått se en hel del vad som finns bevarat, och det finns faktiskt mer än vad man kan tro, både strukturer och växtmaterial. Och det har jag inte konkret använt i avhandling utan mer haft med som en bakgrund och vetskap om att det finns kvar spår där ute. Så jag har istället använt mig av den tidigare forskning som finns, inte jättemycket, väldigt lite internationellt också. Men lite forskning finns det sedan tidigare. Och sen har jag också använt mig av samtida litteratur. Så både litteratur från 1800-talet och från 1900-talet. Och dessutom så har jag kunnat använda mig av ganska omfattande arkivmaterial. Och det är nästan lite sådär extra roligt, för det har funnits en uppfattning ganska länge bland trädgårdshistoriker att arkivmaterialet från järnvägens planteringar skulle vara borta, att det inte är åtkomligt, försvunnet helt enkelt. Och med det här projektet så har det visat sig att arkivmaterialet finns kvar, men det finns inte samlat i en egen samling. Så det är inte så enkelt som att bara stiga in på Järnvägsmuseet, här har vi planteringssamlingen, eller stiga in på Riksarkivet, här har vi planteringssamlingen. Utan arkivmaterialet är arkiverat efter organisationsordningen inom Statens järnvägar. Så genom att veta hur det har varit organiserat så har jag kunnat hitta räkenskaper och korrespondens och beslut och en mängd utredningar under de här ganska många åren som det har funnits planteringar längs järnvägen.
Det är lite av ett detektivarbete, låter det som.
Det har varit ett riktigt detektivarbete, så det har varit jättespännande att hitta det här materialet som vi faktiskt inte trodde fanns längre, men det finns.
Mm. Det är ju en doktorsavhandling du har skrivit. Och en sån ska ju ha ett väl avgränsat syfte. Där du ska tala om vad det är du ska göra och vilka frågor du ska ha svar på. Och så. Kan du berätta lite om vad är syftet med själva avhandlingen?
Ja, syftet till avhandlingen det har varit att analysera och diskutera vilka händelser och ideal som präglade uppbyggnaden och nedskärningen av den statliga järnvägens planteringsverksamhet och i Sverige. Så tidsmässigt omfattar den här avhandlingen två nedslag och då har jag ringat in det till uppbyggnadsfasen åren 1855-1875 och nedskärningsfasen under åren 1955-1975.
Om vi börjar med den där första då, den här uppbyggnadsfasen, vad är det som karaktäriserar den?
Ja, de första stambanorna, de började byggas år 1855, så det är startåret för det första nedslaget. Och redan året efter, 1856, så invigdes de första sträckorna. Och under de här 20 åren som jag har tittat närmare på så byggdes det 1400 kilometer spår. Det blev närmare 200 stationsplatser och mängder av bostäder till de anställda. Och det här var ju omvälvande förändringar med helt nya sätt att ta sig fram och nya möjligheter till möten och nya platser som anlades. Och det som var lite speciellt som jag kom fram till under den här första 20-årsperioden, det var att jag kunde se att planteringarna var helt integrerade i järnvägsbyggandet från allra första början. Så planteringar ingick i idén om vad en järnväg var och att det hörde till att det ansågs att det var till nytta för järnvägen. Så planteringarna fanns med från allra första början och man kan beskriva det som att när en stationsplats anlades så fick den också en hel parkanläggning, en stationspark. Det anlades rabatter vid de olika byggnaderna i stationsområdet. Och det planterades skyddsplanteringar längs banan. Och det här med planteringar för husbehov till de anställda. Så planteringarna fanns med i tidigt skede. Och det är också lite spännande att se hur det här samarbetet gick till. Så att alla de ingenjörer som var engagerade och anställda för att bygga järnväg, de hade nära kontakt med trädgårdsmästare. Så trädgårdsmästare planerade och planterade under tiden som järnvägarna byggdes. Och till en början så var det lokala trädgårdsmästare som anlitades av järnvägen. Men efter bara några år så bildades en hel planteringsorganisation. Då anställde trädgårdsmästare, det anlitades samordnare och det anlades flera trädskolor. Och de här trädskolorna de var kärnan i verksamheten. Det var där inköp av växtmaterial gjordes och där förökades och förvarades växterna. Och någonting som också var viktigt under den här uppbyggnadsfasen det är att jag har kunnat se att planteringarna de var ju platsskapare. Det var helt nya platser som skulle anläggas och det behövdes arenor att vistas i för resenärer, för personal och för ortsbefolkningen. Och med de här planteringarna så uttrycktes struktur och ordning, framsteg och bildning. Och det finns en landskapshistoriker som heter John Dixon Hunt och han har uttryckt det som att trädgårdar, det kan vara perfected forms of placemaking. Och det tycker jag att jag har kunnat se under den här första 20-årsperioden av stambanor. Att planteringarna, de hjälpte verkligen till att skapa de här nya platserna.
Och du slutade där då 1875. Det började 1855 när stambanorna började byggas och sen slutade den här fasen 75. Hände det något speciellt då eller är det för att du ville göra en avgränsning på 20 år? Eller?
Det var en ganska enkel lösning på en tidsavgränsning. Så 20 år tyckte jag var lagom att titta på. Och under de här första 20 åren av statliga banor så händer det ju väldigt mycket. Både i samhället under den tiden. Och Sverige får ett helt nytt sätt att resa och transportera varor på längre sträckor. Så jag tyckte 20 år var ganska lagom tidsperiod att fördjupa sig i.
Om vi då går till nästa fas som du studerar, den du kallar nedskärningsfasen. Det är ju åren 1955 till 1975. Och varför har du valt just de åren?
Ja, jag valde att göra nedslagen med 100 års mellanrum, så lite symmetri i det. Men innan jag bestämde mig för tidsavgränsningen så hade jag lite tecken på att det hände mycket under just den tidsperioden 1955-1975. Och under mitten av 1900-talet så präglades inte bara Sverige utan andra delar i världen också av efterkrigstidens moderniseringsideal. Och under den här tiden så ändrades också järnvägens förutsättningar. Det blev en inriktning mot att minimera förluster från 1950-talet och framåt. Och de här moderniseringsidealen, det handlade om att förkasta det gamla, att förespråka det nya, att göra upp med det tidigare klassamhället. Och det här påverkade järnvägssystemet. Till exempel så lades den centrala trädgårdsexpeditionen ner 1959 som ett sätt att rationalisera verksamheten. Så det hände mycket under även den här 20-årsperioden.
Det finns ju en period emellan där. Det är ju en ganska lång period där från 1875 till 1955. Hände det ingenting under den perioden?
Det hände väldigt mycket. Det är en lång tid och väldigt omvälvande tid. När det gäller just planteringar vid järnvägen så har jag mer skummat igenom arkivmaterial från den här tiden och tycker mig kunna se att det är en stor planteringsorganisation som fungerar helt integrerat i järnvägssystemet under hela tiden. Så mycket händer, men jag har inte tittat närmare på den här 100-årsperioden mellan, eller nästan 100 år mellan då.
Nej, då kan man tänka sig att det kanske finns, man skulle kunna göra en studie av det nu när du är klar.
Det skulle man absolut kunna göra.
Jag tänkte du pratade lite om plats och sådär, sa du. Och du använde i avhandlingen begreppen modernitet och plats. Kan du förklara lite mer om vad det innebär och hur du använder dem?
Ja, jag har använt de begreppen som utgångspunkt, som hjälp att analysera och tolka arkivmaterialet. Och det jag har haft som något slags övergripande syfte, det är liksom att förstå och kunna förklara hur den här förändringen från att planteringar var fundamentala i järnvägssystemet till att de längre inte fanns med i järnvägens anläggningar. Och vad som betraktades som modernitet, och modernitet då som vad som ligger i framkant och vad som inriktas på nyheter och det nya, det har ju sett väldigt olika ut, inte minst under de här två 20-årsperioderna som jag har tittat på. Så jag tyckte mig kunna se att under 1800-talets mitt så sågs planteringar som någonting väldigt modernt och det främjade modernitet. Men sen under mitten av 1900-talet så sågs planteringar allt mer som en ekonomisk belastning istället.
I din avhandling så använder du lite olika termer och begrepp. Och jag som inte är så insatt i det här vet inte riktigt vad det här är. Så jag tänkte om du kunde berätta lite om de här. Du tar till exempel naturförsköningskonst och trädgårdsmästarkompetens, efterkrigstidens moderniseringsideal och den prestandainriktade vändningen. Det här är lite begrepp som...
Ja, det är begrepp som jag har använt och kanske lite knepiga ord. Om vi börjar med naturförsköningskonst så kunde jag se i mina studier att ganska snart när de första stambanorna började anläggas så anlitade Statens järnvägar två för sin tid kända trädgårdsexperter, framförallt Olof Eneroth, men även Frej Hellman var i alla fall lokalt känd. Och de här två, de var båda förespråkare för naturförsköningskonsten. Och den då, det här idealet naturförsköningskonst, det innefattade skönhet, smak, en helhetssyn på landskapet. Och det betonade kunskap om odling på vetenskaplig grund. Så här lyftes vikten av trädgårdsmästarkompetens fram. Det var också viktigt med noggrann skötsel Och de här anläggningarna, trädgårdsanläggningarna, de skulle följa tidens smak och mode. Så naturförskönningskonsten var viktigt för sin tid under mitten av 1800-talet. Och det här anammades av järnvägen och använde sig av personer som kunde det här och som var duktiga på att planera och som anlitade trädgårdsmästare. Och det blev till och med anställda trädgårdsmästare. Och det här med trädgårdsmästarkompetensen, det har jag kunnat se i arkivmaterialet att det var ett nära samarbete med de som var ansvariga för de tekniska anläggningarna. Så nära samarbete mellan ingenjörerna och trädgårdsmästarna. Och det var till och med så att trädgårdsmästarna på 1870-talet fick titeln första banmästare. Så det visar ju någonting om statusen på den här kompetensen. Och det var också så att efter en tid så bildades det då en central expedition för trädgårdsärenden. Och den var organiserad direkt under generaldirektören med kontoret vid den högsta ledningen på Stockholms central. Så trädgårdsmästare hade en hög status under ganska lång tid. Det var naturförskönningskonst och trädgårdsmästarkompetens. Men det här med efterkrigstidens moderniseringsideal var jag lite inne på tidigare, hur det kom att prägla alltså hela samhället såklart, men även järnvägen. Så planteringarna de förändrades till sitt utseende. Det var nya moden när det gäller växtmaterial och nya former som blev moderna. Men man jobbade också efter att få en rationellare organisation och förenkla saker. Och det som dessutom spelar in i det här är att jag kunde se att från mitten av 1900-talet så skedde det en förskjutning. Så offentliga platser gick i många fall från att vara rum att vistas i till att bli passager att röra sig genom. Och några år till framåt i tiden, så under 1960-talet, så ser jag också att det blir som en förflyttning från fokus på kvalitet till fokus på prestanda av funktionen. Och det här skiftet har jag kallat för den prestandainriktade vändningen. Så därifrån kommer då det begreppet. Och rationaliseringar, det blev ett ledord under den här tiden, även för planteringar. Och någonting som också spelar in i det här tidsskedet, det är bilen. Så bilen kom att påverka planteringar på flera sätt. Det kanske man inte tänker sig i första taget. Men dels så var det så att trädgårdsmästarna, de fick tjänstebilar på 1950-talet. Så från att alltid ha åkt runt med plantorna med tåg och varit beroende av tågtider och järnvägssträckningar, så blev det ett litet nytt sätt att arbeta när bilen gav den friheten även inom trädgårdsmästaryrket. Men sen var det också så att parkeringsplatser behövdes vid många stationer och de tog ofta tidigare odlade ytor i anspråk. Och samhällsplaneringen i stort gick mer och mer över till att ske utifrån bilismens behov av framkomlighet. 1963 så hände någonting avgörande. Riksdagen tar beslut om en ny trafikpolitik och den innebar stora ekonomiska krav på järnvägen. Och det här ledde till att bansträckor lades ner, det ledde till omorganiseringar och minskning av personal. Det kom också att påverka planteringarna i hög grad. Men det avgörande beslutet, och nu är vi i slutet på det andra nedslaget, det togs 1971. Och då var det direktionen för Statens järnvägar som beslutade att upphöra med all plantskoleverksamhet. Och man bestämde att ansvaret för planteringarna skulle flyttas från en central teknisk nivå till en lokal administrativ nivå. Och det sista man beslutade om, det var att förändra trädgårdsmästarnas arbetsuppgifter. Och det här beslutet, det verkställdes 2 år senare. Så från 1973 så var inte längre planteringar en del i den tekniska verksamheten. Och det som hände då när det gäller planteringarna, det var att alla distrikt som järnvägen var indelad i tog fram någonting de kallade för testamenten över planteringarna. Och de här testamenterna, det var ju själva verket utredningar. Och utredningarna visade hur de befintliga planteringarna såg ut. Och det var också förslag på åtgärder för att minska kostnaderna i de här utredningarna. Och steget efter utredningarna, det blev att alla distrikt tog fram lokala skötselprogram. Och man såg också över det fortsatta ägandet. Det var många frågor till kommuner att ta över planteringar, både små och stora. Och så återigen att parkeringsplatser för bussar och bilar kom att ersätta många grönytor.
Och det här är då, nu är vi framme i mitten på 70-talet och din avhandling slutar ju då, eller din undersökning slutar 1975. Men vet du något om vad som har hänt efter det och hur det är med planteringen vid järnvägen idag?
Jag har bara tittat jättekort på det. Det ligger egentligen utanför avgränsningen. Men bara en snabb utblick som jag gjorde så är ju förändringen av järnvägens organisation någonting stort. Så från att all verksamhet, det vill säga trafiken och banbyggande, underhåll och planering, det låg ju inom en och samma myndighet. Men i och med avregleringarna så har det blivit många olika aktörer och flera olika fastighetsägare inom järnvägslandskapet. Så det har ju påverkat hur planteringarna har liksom tagits om hand eller inte tagits om hand. Så det här helhetsgreppet har ju inte funnits på samma sätt efter 1980-talet och framåt. Inventeringar visar ändå att det finns en hel del planteringar kvar, både strukturer och växtmaterial, men det är inte alltid så välskött. Så här finns det massor att göra för den eller de som är intresserade att inventera mera och kanske kunna ta fram någon form av planering för hur skulle det här kunna bli en tillgång i framtidens järnvägsmiljöer.
Mm. Jag tänker att när du slutar där vid 1975 så är det ju kanske inte så himla mycket miljötänk på den tiden om man jämför med hur det är idag. Att idag, tänker du prata om det här med man behövde plats att parkera bilar. Idag kanske man behöver plats att parkera sina cyklar och så. Att det påverkar.
Ja, samhället har ju förändrats väldigt. Och det som präglade de sista åren där på 1970-talet, då gick mycket av skötseln över till att bekämpa växtlighet. Så det var beskärning och användning av bekämpningsmedel som ledde mycket av verksamheten och planteringsverksamheten. Och idag så ser våra framtidsfrågor lite annorlunda ut ändå, för nästan 50 år sedan som det är nu. Så det gröna och gröna miljöer har ju massor med möjligheter. Det kan hjälpa vid extremväder som vi ser mer av istället för hårdgjorda ytor, att det finns gräsytor och träd och växter som fångar upp det som behövs. Och även ur trivselsynpunkt. Många uppskattar gröna miljöer och hälsoaspekter är det också. Så det finns många av dagens viktiga frågor som det går att lägga in i det här.
Om man nu är jättejärnvägsintresserad och man vill liksom bygga upp en liten järnvägsträdgård eller med anknytning till trädgård, till järnväg menar jag. Finns det någon speciell växt, sådär, någon typisk järnvägsträdgårdsväxt?
Det är till och med så att det finns många typiska järnvägsväxter. Så järnvägen var på många platser i Sverige de som införde växter och buskar och träd. Så att det bästa är att titta lokalt, vad har funnits här sedan tidigare? Och utifrån det få inspiration till vad som där var en typisk järnvägsväxt. Det jag har kunnat se utan att ha fördjupat mig i växtmaterialet, det är att syrenbuskar, hagtornsbuskar, krusbärsbuskar som häckplanteringar och en del annat spännande. Men mycket av det som vi ser i parker med stora träd och buskar och perenner har sin bakgrund i järnvägsplanteringar. Så det går att hitta många typiska järnvägsväxter, inte bara en.
Har du något tips på någon speciellt bra bevarad trädgård eller anläggning som man kan åka och titta på någon station någonstans?
Det finns flera väldigt väl underhållna och intressanta järnvägsplanteringar. Till exempel i Nässjö, det som är esplanaden där, hörde tidigare till järnvägen. I Norrköping så kan en del av stadsparken ge den här känslan av hur det såg ut vid många järnvägsstationer. Så att upplevelsen i Norrköping, även om det är stadsparken, kan ge en bild av hur det har sett ut på många platser i Sverige. Sen finns det även en del rekonstruerade eller återskapade platser, att man har rensat fram det som har varit gömda spår. Då är Ankarsrum ett sånt exempel och Storvik ett annat exempel. Och så inte minst Järnvägsmuseet i Gävle.
Detta avsnitt av Järnvägsmuseets podd Järnvägshistorier handlade om järnvägens gröna kulturarv och doktorsavhandlingen Staten som trädgårdsmästare, järnvägens planteringar från naturförsköningskonst till testamente. Författare till avhandlingen är Anna Lindgren som nu arbetar som kulturmiljöspecialist på Trafikverket och är doktor i kulturvård. Samtalet leddes av Charlotte Hagström, lektor i etnologi och arkivvetenskap vid Lunds universitet. Om du är intresserad av att köpa avhandlingen kan du kontakta Järnvägsmuseet. Podden ges ut av Järnvägsmuseet i Gävle som är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer. Avsnittet spelades in 2023 och sändes 2025.